Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Time for a Turning Point Setting a Course Toward Free Markets and Limited Government for Future Generations är en politisk debattbok från 2016. Skriven av Charlie Kirk tillsammans med Brent Hamacek. Boken utgår från en tydligt konservativ och amerikansk frihetlig position. Författarna menar att USA har fjärmat sig från de principer de förknippar med landets grundande, särskilt marknadsekonomi, personligt ansvar och en stat med begränsad makt. Syftet är inte främst att erbjuda en akademisk, opartisk genomgång av amerikansk politik. Istället försöker den formulera ett program för opinionsbildning och politiskt engagemang med unga väljare som viktigaste målgrupp. Kirk var medgrundare till Turning Point USA och boken är nära kopplad till organisationens idé om att organisera konservativa studenter. Den bör därför läsas som ett ideologiskt manifest och en mobiliserande handbok. Läsaren får en koncentrerad bild av hur författarna kopplar ekonomisk frihet till medborgerligt ansvar och varför de anser att långsiktig förändring måste börja på skolor, universitet och i den offentliga debatten. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, fri marknad som grund för individuell frihet och ansvar. Bokens centrala utgångspunkt är att ekonomisk frihet inte bara handlar om skatter, företag eller tillväxt, utan om individens möjlighet att fatta egna beslut. Kirk och Hamacek försvarar fria marknader som ett system där människor kan skapa, byta, arbeta och investera utan att politiken styr varje val. I deras synsätt ger konkurrens bättre förutsättningar för innovation och välstånd än en modell där staten tar en större roll i ekonomin. Argumentet är också moraliskt. När staten tar över mer ansvar för ekonomiska beslut, menar författarna, försvagas sambandet mellan handling, ansvar och konsekvens. De föredrar därför lösningar där människor, familjer, lokalsamhällen och frivilliga organisationer har större utrymme än federala myndigheter. Perspektivet ligger nära en lång amerikansk konservativ tradition, men kontrasterar tydligt mot den svenska modellen. Där en omfattande välfärdsstat ofta ses som ett verktyg för trygghet och jämlikhet. Boken förutsätter att marknader i huvudsak fördelar resurser effektivare än politiska institutioner. Det är en tydlig normativ ståndpunkt, inte en neutral ekonomisk analys. För en läsare är värdet därför främst att förstå hur amerikansk konservativ aktivism kopplar samman kapitalism, självbestämmande och medborgaransvar. Och vilka avvägningar som hamnar i bakgrunden när ojämlikhet, marknadsmakt eller sociala skyddsnät diskuteras mindre utförligt. För det andra, begränsad federal makt och återgången till första principer. Kirk och Hamacek skriver USA:s politiska problem som resultatet av en gradvis expansion av den federala staten. Med begränsad regering menar de att den offentliga makten ska hållas inom tydliga ramar med respekt för konstitutionen, maktdelning och individens rättigheter. Boken presenterar detta som en återgång till första principer, alltså idéer som författarna anser vägledde den amerikanska republikens tidiga utveckling. I praktiken innebär perspektivet skepsis mot att nationella politiker och myndigheter tar ansvar för frågor som författarna anser bör avgöras närmare medborgarna. Här finns en återkommande spänning mellan central kontroll och lokal självbestämmanderätt. Författarna ser den federala nivån som alltför benägen att växa, reglera och skuldsätta framtida generationer. Därför blir frågan om statens storlek samtidigt en fråga om demokratiskt avstånd. Ju mer beslut som fattas i Washington, desto mindre direkt inflytande får enligt deras resonemang vanliga medborgare. Svenska läsare behöver vara uppmärksamma på att den amerikanska kontexten är avgörande. USA:s konstitutionella struktur, delstaternas ställning och relationen mellan federal och lokal makt skiljer sig från Sveriges parlamentariska och mer centraliserade system. Boken erbjuder alltså inte en enkel modell för svensk politik. Däremot tydliggör den en klassisk konflikt i demokratier, nämligen hur man ska förena gemensamma åtaganden med skydd mot att offentlig makt blir alltför omfattande. För det tredje, unga väljare och campus som arena för långsiktig politisk förändring. En särskiljande del av Time for a Turning Point är betoningen på ungdomar, särskilt elever och studenter. Författarna menar att politisk kursändring inte kan åstadkommas enbart ett val eller en presidentperiod. Idéer måste enligt dem förankras hos en generation som kommer att rösta, arbeta, starta företag och delta i samhällsdebatten under lång tid. Därför behandlas campusmiljöer som centrala arenor för politisk konflikt och organisering. Bokens koppling till Turning Point USA är viktig i detta avseende. Organisationen byggdes kring målet att utbilda, träna och mobilisera studenter för principer som finanspolitisk återhållsamhet, fria marknader och begränsad stat. Boken fungerar delvis som en ideologisk förklaring till den verksamheten. Den uppmanar inte bara till övertygelse, utan till deltagande i samtal, nätverk och opinionsbildning. Detta fokus skiljer boken från mer traditionella konservativa policyböcker. Den handlar inte enbart om hur politiken borde utformas, utan om hur en rörelse kan vinna stöd bland yngre. Samtidigt väcker modellen frågor om universitetens roll. Campus kan vara platser för fri diskussion, men politisk organisering kan också bidra till hårdare lägerbildning. Den mest användbara läsningen är därför att se boken som ett dokument från en period då konservativa amerikanska aktörer satsade starkt på att bygga en ungdomsrörelse. Snarare än som en heltäckande analys av ungas politiska uppfattningar. För det fjärde, kritik mot kortsiktig politik och skulder som förs över till framtiden. Titeln betonar framtida generationer och det pekar mot bokens kritik av politiska beslut som enligt författarna skjuter kostnader framåt tiden. Kirk och Hammarskjöld kopplar en större offentlig sektor till en oro för statliga utgifter, skuldsättning och löften som framtida skattebetalare måste bära. I deras resonemang blir finanspolitisk återhållsamhet ett sätt att behandla yngre amerikaner rättvist. Eftersom dagens väljare och politiker inte bör förbruka resurser på kommande generationers bekostnad. Detta argument har en intuitiv kraft. Offentliga lån kan finansiera investeringar eller hantera kriser, men de kan också användas för att undvika svåra prioriteringar i nuet. Boken placerar tydligt tyngdpunkten på den senare risken. Författarna ser växande statliga åtaganden som ett hot mot både ekonomisk handlingsfrihet och demokratisk ansvarighet. Eftersom kostnaderna ofta blir mindre synliga när de sprids över tid. Samtidigt är frågan mer komplex än bokens grundläggande ram antyder. Bedömningen av skuld beror på vad pengarna används till, räntenivåer, ekonomisk tillväxt och vilka samhällsproblem som annars lämnas olösta. Investeringar i exempelvis infrastruktur eller utbildning kan också ha betydelse för framtida generationer. Bokens bidrag ligger inte i att lösa dessa avvägningar, utan i att konsekvent påminna om tidsdimensionen i politiken. Den kräver att läsaren frågar vem som betalar, när kostnaden uppstår och om dagens beslut begränsar morgondagens valmöjligheter. Slutligen, boken som ideologiskt manifest snarare än neutral samhällsanalys, Time for a Turning Point, är skriven för att övertyga och mobilisera. Den använder en klar konfliktlinje där fria marknader och begränsad regering ställs mot vad författarna ser som en utveckling mot större statlig kontroll. Den positionen gör boken lätt att placera politiskt, men innebär också att den inte bör läsas som en bred, akademiskt avvägd introduktion till ekonomisk politik eller amerikansk historia. Bokens mottagande speglar detta. Den nådde en bred konservativ publik och blev en New York Times bästsäljare, vilket visar att budskapet fann läsare. Men den har också kritiserats, bland annat för att vara tunn och fungera som marknadsföring för Turning Point i USA. Den typen av invändning är relevant eftersom organisationens verksamhet och bokens politiska syfte ligger så nära varandra. Läsaren får därför ut mest av texten genom att granska både argumenten och den rörelsebyggande funktion de fyller. Jämfört med sakprosa som prövar flera ideologiska alternativ lägger boken mindre kraft på motargument och institutionella komplikationer. Det betyder inte att dess frågor saknar betydelse. Tvärtom berör den återkommande dilemman om statens gränser, marknadens roll och medborgarnas ansvar. Men den analytiska läsaren behöver skilja mellan belagda beskrivningar av samhällsproblem och författarnas politiska slutsatser. Just denna tydliga partiskhet är både bokens begränsning och dess främsta kännetecken, sammanfattningsvis. Time for a Turning Point passar främst läsare som vill förstå den idévärld som präglade Turning Point USA:s tidiga verksamhet och den moderna amerikanska konservativa. Mobiliseringen bland unga. Den är särskilt relevant för den som studerar politisk kommunikation, ungdomsorganisering eller motsättningen mellan fri marknad och en mer aktiv stat. För läsare som redan delar författarnas grundsyn fungerar boken som en koncentrerad programförklaring. För läsare som inte gör det kan den istället vara användbar som ett tydligt exempel på hur konservativa argument om ekonomi, konstitution och generationsansvar formuleras för en bred publik. Den praktiska behållningen ligger mindre i detaljerade policyanalyser och mer i att boken visar sambandet mellan idéer och organisering. Författarna nöjer sig inte med att argumentera för mindre statlig makt, utan betonar att politiska övertygelser måste föras vidare genom utbildning, samtal och aktivt deltagande. Där skiljer den sig från många ekonomisk-politiska böcker som främst diskuterar reformer på expertnivå. Samtidigt bör den läsas kritiskt och gärna jämföras med perspektiv som betonar välfärdsstatens funktioner, offentlig investering och marknadsmisslyckanden. Bokens styrka är dess konsekventa, lättillgängliga och rörelseorienterade försvar för en viss amerikansk konservativ vision. Dess begränsning är att komplexa invändningar ofta får begränsat utrymme. Just kombinationen av ideologiskt manifest och aktivisthandbok gör den mer särpräglad än en traditionell introduktion till konservativ politisk teori. Om du vill stödja Charlie Kirk, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!